Radioplay.
Andreas, vad är det vi gör här i studion idag?
Ja, vi gör ju inte misslyckade brott.
Nej, och det är ju konstigt, för det är ju så man är van att höra oss.
Absolut.
Men nu är det dags för en annan podd, Misslyckade makthavare.
Ja, och det kan man säga att det är 5 specialavsnitt av misslyckade brott faktiskt. För här ska vi ju berätta om politik som har gått åt skogen.
Absolut. Det leder inte alltid till fällande domar, men det leder till fallna människor.
Verkligen, och det är lika misslyckat här som i misslyckade brott.
5 avsnitt blir det, varav det här är det första, och sen är det val.
Glöm inte rösta.
Ja, för det är ju så att politik kan ge oss människor ett bättre liv. Men det är inte alltid som de politiska skandalerna ger politikerna ett bra liv. Men idag så ska vi prata om historien om när statsministern Göran Persson snattade likörägg på Karamellkungen och över en natt gick från statsminister till snatsminister.
En liten skandal som skapade stora rubriker kan man säga.
Verkligen. Efter den försiktige Fredrik Reinfeldt och den okarismatiske Stefan Löfven så är det lätt att glömma att det faktiskt inte är så länge sedan som vi hade en väldigt färgstark statsminister i Sverige.
Jag har bråttom. Upp, upp. Håll er borta.
För oavsett vad man tycker om Göran Persson, hans kunskapslyft och hans gröna folkhem, så går det inte att förneka att det här var en person som under sina 17 år som minister kunde konsten att skapa rubriker.
Berätta gärna för mig, Carl Bildt, om den stora fina världen. Berätta gärna om nya IT-satsningar och nya flygplansmodeller. Men berätta inte för mig om det svenska klassamhället. Jag har sett det. Jag har växt upp i det. Jag hatar det. Hela min politiska gärning kommer att ägnas åt att bekämpa klassklyftor där ensamstående mödrar betalar skattesänkningar åt bättre ställda. Det kan jag tala om för dig.
Men en annan sak också, att jag är naturligtvis gynnad nu av att Bildt så är så jävla dålig, va? Och det är klart att jag undrar vad han ska ta vägen, killen. Jag undrar vad han ska göra.
Göran Persson älskade att prata med journalister, till skillnad från sina efterträdare. Om någon ställde en fråga så svarade han, oftast utan att slingra sig. Persson drog sig inte ens för dödssynden att tänka högt eller bli arg. Men här möter han till exempel en rasande väljare på Stortorget i Karlskrona 1995.
Din hemstad, och du vet ju vem den här damen är, eller hur?
Jag har åkt buss som hon har kört.
Och hon är, ska vi säga, kritisk mot mycket i samhället. Nu måste du svara, för det är ingen som ser att du nickar.
Nej, men det var som bra på.
Ja, okej.
Du ska jävla inte slå på dem som redan ligger. Ja,
det gjorde den gamla högerregeringen och den gjorde du inget av för att avsluta.
Du, högerregeringen, det har vi väl nu också.
Ni kommunister har faktiskt...
Kommunist? Jag jävla inte kommunist. Jag den fick jag där jag borta. Jag ska tala om för dig att jag ska tala om för dig en sak. Att jag var socialdemokrat så jag kröp i vaggan. Men ja. Nu är det slut.
Verkligen. Och i dokumentären Ordförande Persson så kunde Göran i hemmets lugna vrå ge sin syn på allt och alla, som här Mona Sahlin.
Det är inte så märkvärdigt som kommer över hennes läppar, men hennes styrka är inte tänkandet, utan hennes styrka är så att säga att förmedla ett budskap som en organisation har fått.
Men den kanske märkligaste skandalen kring Persson inträffade alltså 1996, när han var färsk som statsminister. Då gjorde han sig skyldig till ett brott. Det anmäldes aldrig. Däremot fick Persson skämmas ordentligt i tidningen Expressen. Låt oss presentera likörägg-gate.
Och vad är ett likörägg då, Mattias? För det är inte samma som chokladägg.
Nej, det är ett chokladägg med essens av likör. Du vet vad likör är för
något? Ja, det vet jag. Men jag tror inte att de här säljs längre, för jag har faktiskt varit på Karamellkungen och letat. Och det verkar som att det här godiset är förpassat till de sälla jaktmarkerna nu.
Tyvärr får man säga. Idag skulle du kunna återkomma som Göran Persson-ägg. Då hade de ju kunnat...
G.V. Persson släpper ju vin, så inget är omöjligt.
Verkligen. Men tillbaka till själva skandalen. Eftersom det här är nästan helt bortglömd historia idag, så ska vi ta det från början. Våren 1996.
Nu läser du jävligt fort.
Våren 1996 har den tidigare finansministern Göran Persson tagit över som statsminister efter Ingvar Carlsson. Läget ser ganska bra ut för Persson. Trots att han leder en minoritetsregering så skriver Aftonbladet att ingen annan statsminister haft så mycket makt i modern tid. Det beror på att många av hans ministrar är oprövade kort och att högerblocket har rasat samman. Och sen är Persson också en tung maktspelare. HSB, han som bestämmer, som han kallades redan som kommunpolitiker. Men nu ska Göran Persson snart upptäcka att rollen som statsminister innebär ovälkomna överraskningar. Det är påskafton 1996 och Persson har bara hunnit vara statsminister i 22 dagar. Vid 3-tiden på eftermiddagen så går han tillsammans med hustrun Annika och livvakter från Säpo in i den lilla butiken Karamellkungen på Drottninggatan i Stockholm. Den ligger ett stenkast från Sagerska huset där Göran Persson bor. Samtidigt är värmlänningen Jan Torbjörnsson, 30 år, ute i det vackra vårvädret för att testa sin nya kamera.
Man gillar att han är värmlänning. Det är något oskyldigt av att han är värmlänning.
Oh ja!
Något aningslöst oskyldigt.
Det finns någonting ursvenskt i detta. Och man föreställer sig ju den här nya kameran 1996.
Stor som ett hus, ja.
Ja, lika stor som de är idag, men mycket sämre.
Mm.
Han ser Göran Persson på gatan och blir lite nyfiken. Jan Torbjörnsson följer efter den färske statsministern. När Persson och hans entourage kliver in på Karamellkungen går Jan över gatan och ställer sig på andra sidan. Han ser den sötsugne Persson skyffla lösgodis med spade ner i en papperspåse, precis vid butikens fönster. Så Jan höjer sin nya kamera och väntar på den rätta vinkeln. Och det är nu det händer. Göran Persson stoppar ett likörägg i munnen. Utan att ha betalat för det. Samtidigt som Jan tar sina paparazzi-bilder på statsministern. En modern medieskandal. Det är som en blågul motsvarighet till Watergate eller Pentagon Papers är nu i sin linda. När Jan har framkallat sina bilder, för det här är ju före mobilkamerornas tid, så upptäcker han att hans foton är mycket avslöjande. Det syns tydligt att Persson stoppar godis i munnen. Så Jan, han ringer till tidningen Expressen och frågar om de är intresserade av att köpa bilden. Kvällstidningarna är vana att få såna här propåer. Det har ju du fått.
Ja, på Aftonbladet. Markoolio är på krogen med en ny flickvän.
Ja, köpte du?
Nej.
Okej.
Nej.
Genom åren har kvällstidningarna i Sverige betalat mycket pengar för smaskiga foton. Till exempel en svartvit bild från 1973 som visar hur kungen tankar sin Porsche i en mack på Öland med en okänd flickvän vid bilen. Det är alltså Silvia. Det har varit en ren guldklimp för Expressen. Så när Expressens redaktion får se Göran Perssons jättelika glasögon, hans glupande mun och det obetalda likörägget på en pixlig pappersutskrift, då blir alla journalisterna där eld och lågor. Den unge reportern Niklas Svensson, han går igång på alla cylindrar. Men vem är Niklas Svensson, Andreas?
Ja, han är ju idag deras politiska stjärnreporter och något av en tornado i sociala medier kan man
absolut
säga.
Absolut.
En person som är känd för att älska att flyga helikopter också.
Ja, det gör han. Men han har ju också varit Expedition Robinson-reporter, allmän reporter.
Han är ju en reporternas reporter, en person som kan göra en story av nästan vad som helst.
Absolut, och framförallt skriva 3 stories ungefär samtidigt.
Oh ja.
En maskin.
En maskin och en unik journalist.
Niklas Svensson går alltså igång. Och de här smaskiga kalorierna, likörägget som Göran Persson förstulet har smugit in i sin sörmländska käft, ja, de är nu på väg att bli till en mycket skrikig löpsedel. Niklas Svensson, han börjar med att intervjua Börje Westerlund. Börje äger butiken Karamellkungen på Drottninggatan och han har Göran Persson som stamkund. Men istället för att värna om sin kunds integritet så svarar han mer än gärna på Niklas Svenssons frågor. Kanske beror det på att han är så upprörd. Juridiskt sett får du inte ens ta en dumlekola. Det är 500 kronor i böter och vi har rätt att tillkalla polis. Det här klassas som snatteri, säger den uppbrakte Börje Westerlund till Expressen. Han fortsätter. Det här är ett jätteproblem för oss. Det händer att hela gäng kommer in i butiken och börjar äta. Vi har faktiskt ingen gratis provsmakning. Men samtidigt kan butiksägaren se humorn i det hela. Han togs verkligen med handen i godisburken. Men han är ju en av våra stamkunder, säger Börje Westerlund och skrattar. Amatörfotografen Jan Torbjörnsson, han spekulerar nu i om statsministern kanske lider av det som han kallar för godisnoja. En person som rimligen har lätt att hålla sig för skratt, det är Göran Persson själv. Han vägrar att kommentera saken. Men det slutar ju inte med det här. För Expressen skriver ytterligare en artikel som avslöjar statsministerns gastronomiska synder. Där berättas att Persson är känd för att snylta på andra. I Katrineholm.
Jag älskar det här.
Det här är så bra.
Det här, jag älskar det här.
I Katrineholm handlade Göran Persson sommaren 1995 en pizza för 152 kronor. Men han hade bara 140 kronor i fickan, så resten fick bli på krita.
Så ett år innan så prutade han, alternativt tog 15 spänn på krita.
12.
Ja, just det. Jag kan inte räkna.
Här har du inte skrivit om det i dagens penningvärde.
Nej, det älskar jag.
Jag skulle tro att det är två pizzor på det priset. Med 1995 års pizzaindex.
Precis.
Och enligt tidningen Expressen har Persson också i alla år låtit sina arbetskamrater i riksdagen betala för hans kaffe och kakor i fiket. Med ursäkten, jag har tyvärr ingen växel på mig. Vilket ju är helt rimligt att han gör. Det är ju oerhört lätt att tänka sig det. Nu slår tidningen till. Det är den 8 april 1996, annan dag påsk, och texterna publiceras på ett uppslag med rubriken Snatsministern. På första sidan står det: avslöjad! Här norpar Persson sitt påskgodis. Men det är inte över än. Expressen fortsätter oförtrutet att gräva vidare. Dagen efter publiceras fler artiklar på temat statsministerns snatteri. Tidningen skriver: lugn Göran Persson. Det finns hjälp om lusten att provsmaka blir för stark. Huddinge sjukhus ska nämligen snart börja behandla snattare med en ny behandlingsmetod från USA. Ett pedagogiskt utbildningsprogram där patienterna lyssnar på kassettband och fyller i ett arbetshäfte för att identifiera risksituationer. Kan det vara någonting för statsministern? Det är fruktansvärt bra kreativt att skriva den där artikeln.
Jag älskar det.
Men det kanske roligaste är att tidningen också har intervjuat andra toppolitiker på temat om det är okej att provsmaka godis utan att betala. Och det råder delade meningar om den saken. Socialdemokraten Vidar Andersson säger:
jag måste bekänna att jag också smakar ibland. Jag vet inte om någon upptäckte, men det är i alla fall ingen som sagt något. Men jag har sett att det står en skylt på Hemköp om att man inte får göra så. Min favorit är rispuffar med choklad, och de måste jag smaka. Det är inte alltid de är äkta. De får inte smaka billigt.
Kristdemokraten Mats Odell däremot, han väljer att dela med sig av en sedelärande anekdot från sin ungdom.
När jag gick i realskolan gjorde jag något motsvarande. Jag blev indragen av en mycket argsint affärsinnehavare som sedermera ringde till mina föräldrar och informerade dem om mitt tilltag. Sen dess har jag inte gjort så. Jag tycker inte att någon annan ska göra det heller.
Strängast är moderaten Bo Lundgren.
När jag sitter och jobbar sent på riksdagen handlar jag lösgodis emellanåt på Pressbyrån bredvid riksdagen. Men jag skulle aldrig drömma om att ta en bit och stoppa i munnen. Det är ju snatteri, även om ingen åklagare skulle ta i det. Men jag tror att en kvarterspolis skulle säga till en 12-åring att så här gör man inte. Samma moral måste ju gälla för Göran Persson.
På klassiskt kvällstidningsmaner gör Expressen också en enkät på stan, där tidningen frågar några vanliga svenskar om det är okej att provsmaka godis som Göran Persson har gjort. Felicia Wenström, 7 år, svarar:
hihi, så kan man inte göra om man är statsminister. Det skulle jag inte göra.
Du gör ju en stark 7-åring här.
Jag vill inte förställa det.
Det är den kanske svåraste roll du har haft.
Ja, det.
Eftersom Felicia har sin hund, om det är ett gosedjur eller en riktig hund, det får man inte veta. Hon har den med sig i alla fall, och då frågar hon sen journalisten:
kommer Tuffsen med på bild nu?
Viktigare än så är inte frågan om statsministerns lagbrott för Felicia. Och inte hos svenska folket eller rättsväsendet heller. Göran Persson, han klarar sig undan. Karamellkungens butiksinnehavare vill inte göra någon polisanmälan. Och ingen åklagare vill ta risken och göra sig till åtlöje genom att spilla tid på ett sånt här bagatellartat brott. Och kanske föredrar svenska folket att fira påsk framför att bli rasande. Kan det vara så att många av oss också brukar snatta godis när vi handlar? Precis som statsministern. Andreas, när gjorde du själv samma förseelse?
1988 tror jag, typ.
Men du har ju 3 barn.
Ja, min dotter snattade en Mentos, tror jag heter. En hel rulle.
Oj!
På Circle K. Så fick hon sen gå tillbaka dagen efter och lämna tillbaka och be om ursäkt. Det tycker jag var ett bra straff. För en 4-åring.
Ett straff som Göran Persson antagligen inte fick som barn.
Det tror jag inte.
Men att Göran Persson nu kommer undan, det gör somliga upprörda. I en krönika väljer journalisten och debattören Alexandra Pascalido att dra det som har hänt till sin spets. Och lite längre. Hon lyckas med konststycket att använda Göran Perssons snatteri som exempel på att Sverige är ett land som präglas av strukturell rasism och att vi har ett invandrarverk som inte gillar att det kommer flyktingar till Sverige. På något sätt är statsministerns postgodis också relevant i ett enskilt fall där en flicka med Downs syndrom nyligen har utvisats från Sverige. Pascalido skriver:
om du eller jag hade gjort det hade straffet varit böter på 500 kronor. Alltså var det Göran Persson gjorde kriminellt. Alltså borde han utvisas. Men han är ju svensk och så hårda är vi bara mot utlänningar.
Hur Göran Persson själv reagerade på att en känd journalist tyckte att han borde sättas på ett plan och tvingas lämna landet, ja, det är än idag en obesvarad fråga. Han har aldrig kommenterat skandalen, om vi nu ska kalla det för skandal, handen på hjärtat. Däremot har Persson genom åren inte dragit sig för att kommentera andras matvanor. Du minns kanske hur det lät när han i dokumentären Ordförande Persson med stor inlevelse berättade om ett EU-möte där Tysklands dåvarande förbundskansler Helmut Kohl började stressäta fett.
Så sätter han sig och så börjar han liksom på att äta smör. Han äter kopiöst med smör. Först enagett. Och jag kan tänka mig att det är 10 sådana här smörklickar, 10 gram styck som ligger där. Den konsumerar snabbt. Sen tar han in en till och också den går åt.
Hur många gånger har du sett det här på YouTube? Du måste vara tresiffrigt antal
Nej,
gånger.
Det är det inte.
Det här är Mattias favoritklipp.
Tror jag att vi har haft med det tidigare i misslyckade brott.
Tål att användas igen.
Ja. Men det är mycket mat med Persson. Jag tänker i Ordförande Persson är det också det här med när han faller.
Dåligt check.
Ja, precis. Ja. Valvaka 06.
Just det.
Aldrig varit med om att jag har haft så dåligt check. Och
det här torsdag, alltid
tisdag.
Fisk.
Tisdag, alltid kyckling.
Ja.
Men hur har då den här påsksensationen påverkat Sverige på sikt? Jo, underhållarna Filip och Fredrik gjorde den här megaskandalen känd även för en ny generation när de placerade Likörreggsgate på 4:e plats i sin bok 100 höjdare. Enligt Filip och Fredrik var Perssons snatteri alltså en större händelse än när JAS kraschade eller när Christer Pettersson firar att han har blivit frikänd från Palmemordet med Explorer och Baileys. Det var dock inte en riktigt lika stor höjdare som ettan på listan där tennisstjärnan Mats Wilander gör ett misslyckat försök att läsa sin egen poesi i morgon-tv. Idag är Göran Persson bland annat bonde och har ett eget bolag som heter Boven AB. Han har bland annat köttkossor så han har råd att äta gott.
Smör.
Som vi sa tidigare så är likörägen inte en del av karamellkungens sortiment längre. Så de kan Persson inte äta. Däremot kanske han skulle kunna äta egna hägg. Hägg. Men ägg kan han kanske äta i alla fall. Han är ju nämligen lantbrukare. Om han har några höns vet vi dock inte. Du har hört Misslyckade makthavare, en podd av Mattias Bergman som är jag och Andreas Utterström som är du.
Hej.
När du inte lyssnar på den här podden kan du lyssna på Misslyckade brott såklart.
Och läsa Misslyckade brott-boken.
Absolut. Exekutiv producent av den här podden är Jonas Lindskov. Betygsätt oss gärna och skriv lite recension så är det fler som hittar till podden i iTunes. Och om du har synpunkter på det som du just har hört eller vill tipsa oss om andra misslyckade makthavarskandaler så mejla gärna till misslyckadebrott@bplus.se. Oj vad det satt i sten det där.